Lukas 21, 25-36. Och det läser vi. Tecken ska visa sig solen och månerna och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Ty himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar så räta på er och lyft era huvuden. Ty er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När det börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen. Som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Amen. Sen vill jag också läsa ifrån Gamla testamentet Mika. Profeten Mika i 4:e kapitlet. Så läser vi 1-4 versen där. Det handlar om Sions framtid. Det är ju Israels folks framtid först och främst. Men det berör oss också hedningarna. Det är ju vi som inte är tillhör det judiska folket. Då står det så här, Mika 4, vers 1-4. Men den dag skall komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast, som det högsta av bergen, överst bland höjderna. Folken skall strömma dit, folkslag i mängd skall komma, och det skall säga: låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han skall lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Ty från Sion ska lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han ska döma mellan alla folk, skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. De ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen ska hota honom. Herren Sebaot har talat. Vi ber. Herre, välsigna ordet idag, Herre. Och tack för att du vill undervisa oss, du vill lära oss, Herre. Tack för din heliga ande som gör bibelordet levande till ett ord som får tala till våra hjärtan här och nu. Vi tackar dig för det. Hjälp mig, Gud, att predika på ett sätt så att människor förstår. Jag ber dem det. Om din nåd i Jesu namn. Amen. Guds rike nära. Herrens ankomst. Herrens återkomst. Det vi läste om i Lukas evangeliet, som jag sa inledningsvis, det är den texten jag kommer att utgå ifrån här. Så är det ju förutsagt mycket i Gamla testamentet. Det finns många profeter som talar om den sista tiden. Ibland kan det vara svårt att veta exakt när de menar och sådär. Och det talar ju Bibeln om också, att profeterna visste inte det själva när det skulle ske det de talade om. Men mycket berör Jesu återkomst och vad som ska ske i samband med det, och ännu längre fram också efter det. Och det är 4 saker jag tänkte att vi ska titta på här idag. För det första, om vi tittar på i texten, Lukas evangeliet. För det första, en stor omvälvning kommer att ske. Det kommer att ske någonting som är väldigt dramatiskt. Väldigt, väldigt dramatiskt. Som inte världen har skådat sedan skapelsens dagar. Och det är att den gamla skapelsen kommer att förgås. Och Bibeln talar ju om nya himlar och en ny jord. Och i Uppenbarelseboken står det ju att se, jag gör allting nytt. När Jesus här talar om himlens makter, vi kan läsa det i den här texten, himlens makter, så kan det betyda andemakter i himlarymderna. Det kan också betyda himlakropparna. Men i alla fall så kommer det att bli en stor, stor omvälvning i hela skapelsen som vi aldrig tidigare har sett. Och det är Bibeln väldigt tydlig med. Det verkar overkligt när man läser. Det verkar lite science fiction eller som någon saga ibland. Och det är svårt att förstå och svårt att greppa det man läser om. Men det är ju från en mänsklig horisont. Men för Gud är allting möjligt. Och han är allting skapare, talar ju Bibeln om. Så när Jesus kommer tillbaks, då kommer han med stor makt och helighet. Det är det vi har att se fram emot. Det kommer att ske en stor omvälvning när Jesus kommer tillbaka. För det andra så säger Jesus i texten att vi ska lyfta våra huvuden. Vi ska räta på oss. För befrielsen närmar sig. Befrielsen närmar sig. Det är inte skräckens dag för Guds folk, utan det är glädjens och befrielsens dag för Guds folk. Och det har det varit för kyrkan i hela historien. Speciellt den lidande kyrkan, den lidande församlingen. Och det kan man läsa om och det kan man också förstå. Och så är det också idag. Att speciellt för den församling och den kyrka som lider mycket. Eller den enskilde kristna också för den delen som lider och förföljs. Så är detta en dag man längtar efter och man ser fram emot. Fikonträdet talar Jesus om. Fikonträdet. Att man ska se på fikonträdet. Eller vi kan se på fikonträdet som ett tidstecken. Och fikonträdet är någonting som lyfts fram som något mycket positivt i Bibeln. Någonting som var ett träd som var vanligt i Israel. Och man njöt av dess frukter. Och det var någonting positivt när det var på väg att mogna. Det var ett vårtecken. Och vårtecken är en härlig känsla för oss människor här uppe i Norden. Efter den långa vintern så ser man fram emot våren. Allt har ju sin tid naturligtvis, även vintern. Men visst finns det en längtan. Nu är det naturligtvis, i den här adventstiden så är det ju julen vi ser fram emot. Men efter julen och efter nyår kan man säga, då är det det här med våren. Man känner hur solen börjar värma lite mer och dagarna blir lite längre. Och sen blir det lite fågelkvitter och lite varmare och snön börjar smälta och sådär. Det är härligt för oss här uppe i kalla Norden och i Sverige. Man blir inte nedtryckt och förlamad av ett sånt budskap, utan vi ser att sommaren närmar sig. Men för den som inte tror så kan det här som Jesus undervisar om och allt det här revolutionerande som ska ske, det kan bli som någonting som är tvärtom. Det är mer ett hösttecken. Mörker, vissnande och storm. Det är någonting man blir rädd när man tänker på det. Fruktan, undergång och så vidare. Men för den som känner Jesus Kristus som sin Herre och Mästare, Då är det tvärtom, då är det ett vårtecken. Det är någonting man känner, wow, det här ser jag fram emot. Det här längtar jag verkligen efter. Vad finns det för tecken? Och det finns många tecken. Väldigt många tecken, och vi ska inte fördjupa oss i det här. Det har vi inte tid med. Men jag ska bara nämna några väldigt kort, några exempel. Ett stort tecken, fikonträdet som Jesus pekar på, det är ju Israel. Israels land och Israels folk, judafolket. Och ett tidens tecken som jag tror många kristna är överens om, det är att Israel fick sitt land 1948. Det är ett tydligt tidens tecken. Judarna var det förskingrade över hela världen. Men man överlevde alla förföljelser och alla försök att utrota dem och förinta dem som folk. Och idag är det en blomstrande nation och en blomstrande kultur mot alla odds. Och det är verkligen ett mirakel, ett underverk. Men Bibeln talar ju om det, att judarna ska samlas i sitt land igen. Och det har ju gått i uppfyllelse, så det är ett tydligt tidens tecken. Församlingen, kristenheten i världen är också ett tecken. Hur församlingen sprider ut sig, brer ut sig. Människor fylls av Guds kraft och den heliga ande. Och människor får sina liv förvandlade. Det är ju ett väldigt tydligt tidens tecken också. Församlingen finns över hela världen. Och bland på så gott som alla platser. Fortfarande fattas det ju folkgrupper som inte har hört och människor som aldrig har hört evangelium. Visst gör det det. Men budskapet är oerhört spritt runt om vår värld. Och det är ett tecken. Mer negativt tecken, det är ju alla naturkatastrofer som är. Och det talar ju Bibeln mycket om. Krig. Folk ska resa sig upp mot folk. Lidande av olika slag. Tänk det vi lever i nu med coronaviruset. Det är ju också ett tecken på att allt inte är beständigt. Allt inte är evigt på den här jorden. Utan vi är väldigt, det är väldigt mycket ovisshet om framtiden. Och det skapar också fruktan och skräck hos människor naturligtvis. Men det är ett tecken på att det finns någon som har allt under kontroll. Och någon som har ändå bestämt att det ska bli ett slut en dag. Och det är Jesus Kristus. Och han ska komma tillbaka och återupprätta allt. Så det negativa som sker i vår värld är också tecken. Jag tänker också på förföljelsen av kristna. Av både judar och kristna för den delen. Det är också ett tidens tecken. Vi kanske inte tänker så mycket på det här i Sverige där vi lever mycket i trygghet. Även om det har varit en del skriverier om det den sista tiden. Om ungdomar som förföljs för sin tro. Eller hånas för sin tro. Eller mobbas för sin tro på skolor och så vidare. Det har varit en del diskussion om det. En del av vi känner igen det jag har läst och följt med i det. Men om man tänker på hur det ser ut i världen så är det ju inte så mycket som kanske sker i Sverige egentligen. Även om det är ett lidande för de som drabbas naturligtvis även här. Så är det. Men runt om i världen, människor som förföljs för sin tro. Ja. Jag har en tidning här, Open Doors magasin. En del av er känner igen den. Den skriver om förföljda kyrkan, förföljda kristna runt om vår värld. Jag ska bara läsa några korta saker här. Som man blir ganska paff av när man läser. Och den här tidningen tar upp såna här saker som är skrämmande. Samtidigt är det väldigt mycket positiva nyheter i den här tidningen också. Som beskriver hur Gud hjälper, hur Gud griper in och hur Gud gör under i människors liv och i väldigt hopplösa situationer. Men här kan man läsa bland annat så här att ungefär hälften av alla förföljda kristna i världen uppskattas vara minderåriga. Och då nämns en siffra här hur många som är förföljda för sin tro. Man uppskattar det. De som jobbar med den här tidningen och den här organisationen gör väldigt mycket research och jobbar väldigt professionellt. Så de har väldigt mycket kunskap om vad som händer. 250 miljoner förföljda kristna beräknas det finnas. Och över 100 miljoner av dem är under 18 år som är förföljda. Alltså över 100 miljoner ungdomar och barn är förföljda för sin tro. Det är ju anmärkningsvärt. Open Doors grundare, Broder Andrew, han skriver så här att vi förstärker det som Satan försöker förstöra. Och därför menar han att det är som ett öppet krig, ett andligt krig mot den förföljda kyrkan. Det är väldigt mycket motstånd mot kristendom och kyrka. Där regimen i ett land och människor runt omkring är mot kristendomen. Och då förstärks det här, menar han. När man evangeliserar och när man stöttar de här människorna. Evangeliserar på de här platserna och stöttar kyrkan på de här platserna på olika sätt. Och han talar om våldsamma förföljelser som terrorattacker mot kristna, kidnappningar, våldtäkter och övergrepp. Och det är skrämmande saker som händer. Och ledare, kyrkoledare på de här platserna, de här länderna, de säger att de inte är så rädda för sin egen skull egentligen. Men de är mest rädda för det ungas skull. Alltså barn och ungdomar som far illa i det här. Jag läste om det här med julen här också, om barn när det gäller julen. Och jag ska bara läsa det, det står helt kort om fyra länder, exempel här. Hur barn får uppleva det i jul. I Nigeria eller andra muslimska länder där risken är stor för terroristattacker kan kristna gå till en bevakad kyrka. En bevakad kyrka. Är den obevakad? Då är det fara och färde. Då är det risk för ens liv om man går till kyrkan. I Nordkorea vet inte barn om att julen finns. Tänker. Barn i Nordkorea vet inte att det är någonting som heter jul. I Kina kan kyrkorna ordna julfest för barnen på en annan plats än i kyrkobyggnaden. Och i Kina är det inte tillåtet för barn och ungdomar under 18 år att besöka kyrkor. Söndagsskolor är förbjudna. Och i Indien kan barn och föräldrar behöva gå långa vägar till en kyrka i en annan by där det är tillräckligt säkert att delta i en julgudstjänst. Och jag tänker att det här är ju länder och platser. Det kanske inte är likadant överallt, vi säger Indien eller Kina, det är ju lite olika, det är så stora länder och olika regioner. Men man tänker ändå att det är länder där det bor så oerhört mycket människor. En stor procent av jordens befolkning bor ju faktiskt här. Så man skulle kunna säga att länder och nationer som har mycket av befolkningen i världen, där är det väldigt svårt att vara kristen idag. Så vi ska nog vara oerhört tacksamma att vi lever i Sverige idag. Trots allt. Trots all ondska och mörker får vi se fram emot med glädje och förväntan. Det är Bibelns budskap. Vi vet att vi har ett annat hemland. Bibeln lär oss att i det mörkaste mörker väntar oss befrielsen. Ljuset kommer. Han står för dörren. Och det är det stora hoppet. Det är hoppet för oss. Och det är hoppet för den förföljda kyrkan. För människorna som lever i den här situationen, i de här olika situationerna som jag gav exempel på här nyss. Ibland brukar det talas om de tysta åren mellan Gamla testamentet och Nya testamentet. Mellan Malaki och Matteus. Det är ungefär 400 år. Då det inte finns någonting som inte Bibeln beskriver. Det finns en del historiska böcker som finns i apokryferna. exempelvis. Men Bibeln talar ingenting om de här 400 åren. Och man brukar tala om de tysta åren rent profetiskt. Så det var nog en väldigt mörk tid i Israel egentligen, det här. De här 400 åren mellan Gamla testamentet och Nya testamentet. Men när det var som mörkast och Israel var ockuperat av romarriket och så vidare, då kom han. Då föddes Jesus. Plötsligt kom han. Och det är det som är så fantastiskt med Bibelns budskap, att mitt i det mörkaste, då kommer ljuset. Då kom han. Och det finns ju många sådana exempel. En annan tidsperiod som är betydligt kortare, det är mellan långfredagen och påskdagen. Långfredagen och dagen efter måste ju ha varit väldigt, väldigt tungt och väldigt mörkt. Kanske något av det allra mörkaste i hela historien faktiskt. Men det blev påskdag. Påskdagen kom. Uppståndelsen kom. När man minst av allt väntade. Det är mörkt i världen. Idag är det mörkt i våran värld. Men han kommer. Jesus kommer. Och målet, det är att Jesus ska bli Herre över allt. Och Guds rike ska fullbordas. Två saker till helt kort. Jag vill nämna det tredje. Guds ord upphör aldrig att gälla. Så här står det i Jesaja 40:8. Gräset torkar, blomman vissnar, men vår Guds ord består i evighet. I skapelsens början läser vi: Gud sade, och det vart. Gud sa, och så blev det när han skapade. Guds ord är evigt. Psalm 119:89 står det: Herre, för evigt står ditt ord fast i himlen. Och i andra Petrus brev 3, först den fjärde versen, då talar Petrus om de som resonerar och ifrågasätter hur det blir med Jesu ankomst. Han säger så här: hur blir det med löftet? Och så ifrågasätter man har ju pratat om det länge, men Jesus har ju ändå inte kommit. Sen säger han i vers 8 och 9: men en sak får ni inte glömma, mina kära. För Herren är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Alla ska få tid att omvända sig. Det är det Gud vill. Han vill att alla ska omvända sig. Vi har en god Gud som älskar oss och vill att vi ska vända oss till honom. För det fjärde så talar Bibeln om, och den här texten vi läste i Lukas inte minst, om att vi ska hålla oss vakna. Och att ingen mer än Fadern vet när det ska ske. När Jesus kommer tillbaks. Det är bara Fadern som vet. Matteus 24:36 talar om det här. Lukas nämnde det inte i sin text. Men Matteus, som har samma text eller beskriver samma undervisning av Jesus, han nämner det här. Och Markus gör det också. 36 versen, 24 kapitlet i Matteus. Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom Fadern. Ingen vet det utom Fadern. Men vi kan förstå att det närmar sig att börja dra ihop sig, och vi kan se tidens tecken. I Lukas så talas det om detta släkte, den här generationen. Det kan betyda generation som man tänker sig. Som vi tänker oss när Jesus talar om det. Att det här släktet ska inte förgås förrän detta sker. Men det kan också ha en vidare betydelse. Då skulle det kunna syfta på det judiska folket. Men även hela människosläktet för övrigt. Att människosläktet ska inte förgå förrän det här sker. I så fall säger Jesus att människorna finns kvar då han kommer. Vi är inte utplånade i något kärnvapenkrig eller så, utan vi finns kvar. Människosläktet finns kvar då Jesus kommer. Det finns mycket spektakulärt när det gäller det här med Jesu tillkommelse. Det finns många sekter och många har en förkärlek för att uttala årtal och såna här saker. Och man skulle kunna nämna mycket här, men jag ska inte ta tid med det. Men historien så är det många sådana exempel. Man har uttalat årtal och sen sker det inte och så blir människor besvikna och så vidare. På internet idag, om du går ut där, så finns det väldigt mycket undervisning och mycket om sånt här också. Man får nog sålla väldigt. En del är ju bra och en del är till för att väcka. Och många som undervisar är ödmjuka men ändå försöker peka på tidstecknen för att få oss att vakna till. Och det är inget fel, det är bra. Men sen finns det de som är tvärsäkra och slår fast saker och då blir man genast lite tveksam. Vart vill de komma någonstans? Och många gånger så blir det att man hamnar i periferin. Man missar det som är det väsentligaste och det viktigaste. Bo Giertz, biskop, som skriver lite bibelkommentarer och så, han skriver så här. Det, när det är mycket sånt här, man slår fast årtal och man sysslar väldigt mycket med såna här saker. Det är ett bevis på ett förvänt religiöst intresse. När man börjar spekulera och räkna och tror sig ha kommit hemligheten på spåren, säger han. Och så är det nog. Att det blir liksom förvänt på något vis. Och vi tappar fokus på vad det handlar om egentligen. Att vi ska förbereda våra hjärtan inför Jesu återkomst. Inte vara upptagna av siffror och matematik och sånt här. Sen behöver vi titta på tidstecken. Jag säger inte mot det, för att vi ska hålla oss vakna och alerta. Och det behöver predikas mera om det. Men det gäller att hitta den där balansen. Det är väldigt viktigt. Bibelns budskap är solklart. Att alltid vara förberedd. Jesu budskap är inte vänta eller skjuta upp förberedelsen tills imorgon. Utan idag behöver vi förbereda oss. Idag. Det finns en anekdot eller fabel eller sånt här som jag läste. Och det handlar om tre demoner. Tre onda andar som skulle göra ett examensprov. De skulle få människorna att falla för frestelser och förstöra sina liv och komma långt bort ifrån Gud. Och den här berättelsen är väldigt tänkvärd. Man presenterade, de här tre demonerna presenterade var och en sin plan för sin herre, som var ju Satan själv då. Den första sa att han skulle få människorna att tro att det finns ingen Gud. Men deras herre blev inte imponerad. Han sa att det tror ju de flesta i alla fall. Så kommer inte bli speciellt lyckat. De flesta tror att det finns en Gud. Den andra tänkte att han hade en bra plan. Och han skulle klara det här provet. Så han tänkte säga till människorna att det finns inga eviga straff. Det finns ingen fördömelse. Men då säger deras herre att det tror människorna. Det känner de på sig. Det vet de innerst inne, att ingen går ostraffad på grund av sin synd. Även om kanske många förnekar det ändå och kanske tänker att det inte sker. Men de flesta tänker nog ändå så, eller känner att det finns en rättvisa. Den tredje, han har en liten annorlunda idé. Han säger så här. Jag ska tala om för människorna att det inte är bråttom. Jag ska tala om för människorna att det inte är bråttom. Deras herre, han blir imponerad och han utbrister. Vilken genial idé. Du kommer att lyckas med att förstöra människornas liv. Om du intalar dem att det inte är bråttom och de tar till sig det. Det var den berättelsen. Och den är tänkvärd. Någon har sagt så här. Den mest farliga dagen i en människas liv är när han lär sig att det finns något som heter imorgon. Det finns beslut som inte går att skjuta fram tills imorgon. Vi har nämligen ingen garanti för morgondagen. Bibeln säger att idag är frälsningens dag. Det finns många saker som är bra att vänta med, det vet vi. Det finns olika beslut som rör våra liv. Jag talar inte om det vi har talat om här, men det finns andra beslut. Det kan vara bra att sova på saken, vi säger det ibland, eller att vänta med ett förhastat beslut och så. Det vet vi att så är det, och det är viktigt. Men när det gäller att förbereda oss för hans ankomst, för Jesu ankomst, och att ge våra liv till honom, då är det nu som gäller. Då finns det inget imorgon. Vi vet ingenting om morgondagen. Det som är vanligt, det är det liv vi lever, det vanliga livet. Det är då han kommer. När vi lever som vanligt, då kommer han. När vi är som egentligen minst förberedda, men vi är ändå inte oförberedda, för vi vet om det här i våra hjärtan. Det är så det våra liv ska präglas som kristna. Vi kan inte gå på helspänn jämt, det är omöjligt. Men man kan alltid vara förberedd i sitt hjärta. Alltid leva nära Jesus och en relation med honom. Allt var som vanligt i Israels land då Jesus föddes. Allt var som vanligt. Men det var inte så många som var beredda. Men det fanns människor som var vakna. Det fanns människor som var vakna. De vise männen långt borta, de var alerta, fast de förstod nog inte speciellt mycket vad det handlade om med stjärnan och sådär. Josef och Maria var människor som var vakna. Det fanns flera stycken. Simeon och Hanna i templet, de här äldre personerna när Jesus bars fram i templet som välsignade Jesus barnet och blev så glada att se honom. De väntade på Israels frälsning, står det. De visste inte hur och de visste inte när, men de var förberedda i sina hjärtan och sina sinnen. Det var inte krampaktigt eller spänt eller med rädsla och fruktan, utan det var med en förväntan och glädje. Men man var förberedd. Man kände på sig att snart sker det. Han kommer. Och så är det också för dig och mig idag som Jesu efterföljare. Vi känner på oss att han kommer. Vi känner på oss att Gud har allt i sin hand. Det kommer en dag då det är, då Gud har bestämt att nu är det färdigt. Nu kommer det inte att fortgå här på jorden mer. Då kommer Jesus att komma tillbaka. Och vi får leva i förberedelse. Vi får leva i förväntan i våra hjärtan. En stor omvälvning kommer att ske. En stor förändring då Jesus kommer tillbaks. Vi ska lyfta våra huvuden och räta på våra ryggar. Vi har någonting att se fram emot. Guds ord är evigt. Det upphör aldrig. Det gäller i alla tider. Och det han har sagt, det kommer att ske. Och uppmaningen till oss är att vi ska hålla oss vakna och alerta. Vi vet inte hur och när, men vi vet att han kommer. Det är bara Fadern som vet exakt tidpunkten. Gud välsigne dig. Vi ber. Tack Jesus för den här gudstjänsten. Och tack att du vill välsigna våra hjärtan, Herre. Tack att du vill välsigna varje person som tittar eller lyssnar. Tack att vi ska få vara förberedda för din ankomst. Tack att vi ska få vänta din ankomst. Tack att vi ska få längta efter din ankomst, Herre. Hjälp oss att inte fastna i saker så att vi glömmer bort det allra viktigaste i våra liv, Herre. Hjälp oss att inte skjuta upp det som är det viktigaste. Att ge våra liv till dig, Herre. Att överlåta oss till dig. Vi ber om det, Jesus. Tack att du välsignar oss. Tack för den här adventstiden och jultiden. Tack att du ska välsigna oss och hjälpa oss. Och du ser den som lider och den som har det svårt, Herre. Du ser den som känner sig ensam eller den som är sjuk och svag, Herre. Tack att du vill möta den personen och uppmuntra den här stunden. Tack att det finns hopp. Tack att det finns en framtid med dig. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.